Det finns ett tv-program som heter Allt för Sverige. Någon som har sett det? Jag tror det har nog gått 6 säsonger eller något sånt av det. Det handlar om ett gäng amerikaner som deras förfäder, de utvandrade en gång i tiden från Sverige till Amerika. Och de som är med i det här programmet, de ska nu då tävla om att få träffa deras svenska släkt. Alla deltagare får vid ett tillfälle under programmet besöka en plats dit man har lokaliserat deras förfäder. Och så får de också ett personligt brev som berättar om hur deras förfäder hade då allt vad de har fått reda på om de personerna och varför de fick flytta till Amerika och så vidare. De blir ofta väldigt gripna av det som de läser. Och ganska ofta hittar de likheter med sina egna liv och sin egen situation. I ett avsnitt i förra årets säsong så var det en av dem som efter en sån här stund sa så här. Det är ett citat som verkligen fastnade hos mig. Står så här. Det är inte förrän man lär känna sin historia som man verkligen lär känna sig själv. Det fastnade hos mig, det citatet där. Det är inte förrän man lär känna sin historia som man verkligen lär känna sig själv. Och när vi läser Bibeln så kan man se att det här är något som judarna anammade. Eller egentligen kanske man bör vända på det, att de kände verkligen till sin historia och visste därför vem de var och vad de kunde förvänta sig. Här kan man dock säga att det som de räknar till sin historia, det är inte begränsat till bara den egna familjen utan till hela sitt folk. Vi läser gång på gång då hur de kom det igång där med hur de vi läser gång på gång hur de identifierar sig med sitt folks historia, med till stora händelser där Gud verkligen har gripit in, till situationer eller personer som varit avgörande för deras som folk, för deras fortsatta existens, och till löften som Gud har gett för länge sedan men som de kanske inte har gått, som inte gått i uppfyllelse. Och på samma sätt så får vi också som Guds barn identifiera oss med det som står skrivet och låta hans löften tala till oss. När Matteus skriver sitt evangelium så känns det, han med detta i åtanke, så känns det som man får lite av en aha-upplevelse när han skriver där. Jag vet inte om det var något som de tänkte på just när det hände, men det är tydligt att Matteus gör kopplingen när han skriver ner det. Det vi ska läsa där är precis i början av Jesu verksamhet. Jesus kommer precis från att ha varit frestad i öknen i 40 dagar. Och så beger han sig tillbaka till Galileen. Och då läser vi så här från Matteus 4, vers 13. Jesus lämnade Nasaret och slog sig ner i Kafarnaum som ligger vid sjön i Zebulons och Naftalis land, för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Zebulons land och Naftalis land ner mot sjön på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Folket som bor i mörker har sett ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga har ljuset gått upp. Matteus, han är väldigt tydlig med här att Jesus är, det är Jesus som är detta ljus. Och mer av Jesu ljus tror jag att vi alla kan behöva idag. Så vi ska gå till den text som Matteus citerar här. Och jag tror att har man någon gång varit i kyrkan i juletid, så är det här en text som man har hört. Den hör liksom till. hängde inte riktigt med det. Och jag tror att det kan vara så att Gud kanske vill säga oss något mer genom den här texten än att den bara ska skapa en julkänsla hos oss. Och det är ju då Jesaja 9 som Matteus citerar där. Jag tog med 1981 års översättning här. Jag ska läsa den. Jag var en gång på hembesök en jul. Jag besökte äldre och skulle dela ut julblommor och så. Och då läste jag Jesaja 9, men så hade jag gjort det stora misstaget. Hade med den nya översättningen. Och det var inte populärt. För hon, jag hade läst texten så. Men vad är det du läser? Kan du inte läsa den riktiga texten? Så nu har jag den riktiga texten här. Så jag läser Jesaja 9, vers 1-7. Dock natt skall inte förbli där nu ångest råder. I den förgångna tiden har han låtit Zebulons och Naftalis land vara ringa ansett. Men i framtiden ska han låta det komma till ära. Trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas område. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart. Du ska göra folket talrikt. Du ska göra dess glädje stor. Inför dig ska de glädja sig som man gläds under skördetiden. Som man fröjdar sig när man utskiftar byte. Ty du ska bryta sönder deras bördors ok och deras skuldros gissel och deras plågare stav, liksom i Midjans tid. Och skon som krigaren bar i stridslarmet och manteln som sölades i blod, allt sådant ska brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror ska herradömet vila. Och hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike. Så ska det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra det. Historiskt sett så befinner vi oss någonstans 730 före Kristus. Israel som land är delat i ett nord- och ett sydrike. Där nordriket nyligen har blivit belägrat av Assyrien. Och där blir de också senare bortförda i fångenskap. Exakt vart i det skedet vi befinner oss är svårt att säga. Men det är den situationen som återspeglas i det första versen som vi läste där i Jesaja. Zebulons och Naftalis land, det var det första området som blev angripet av Assyrien. Och utifrån detta så talar Jesaja till judarike, alltså sydriket. Med tanke då på omständigheterna så skulle man ju verkligen kunna säga att det var nattsvart. Där rådde helt klart ångest, som Jesaja skrev. Men som han skriver, det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Förra året så hyrde vi ett hus ute på landet. Och en kväll så skulle jag ta bussen hem. Det gick ju inte att ta bussen ända hem, utan jag fick gå ungefär de sista 2 kilometerna. Vägen som gick till den lilla by där vi bodde, det var en grusväg och det var inga gatlampor, det var knappt några hus överhuvudtaget. Jag hade inte någonting att lysa med, och ingen trafik var det ju direkt heller då. Så det var ganska mörkt. Hade det varit fler än mig som gick där hade man kunnat säga att vi var ett folk som vandrade i mörker, men nu var det ju bara jag. I början så var det väldigt mörkt och jag minns att det var till och med svårt att se vart vägen gick. Nu hade jag ju gått där några gånger tidigare så jag visste ungefär hur svängarna gick så. Men ju längre man gick där så blev det ju lättare att se. Man får Man får liksom lite bättre mörkerseende. Men också om man såg långt ut över åkarna så ligger det några små hus och med små ljus tända då. Och ju längre man gick där så blev det också som att de små ljusen, att även om de var långt borta så gjorde de en skillnad för min väg. Och jag tror att ungefär så uppfattade folket i Juda Jesaja ord. De upplevde sin omgivning som väldigt, väldigt mörk. Och de såg inte mycket ljus omkring sig. Men Jesajas ord, de blir här det där ljuset i fjärran som de kan sätta sitt hopp till. Som de kan fästa sin blick på och låta lysa upp sin väg. Och det är tydligt för oss som har läst Nya Testamentet att Jesus är detta ljus som beskrivs. Men även om vi bara läser Gamla Testamentet så det som där beskrivs som Guds närvaro återkommande så likställs det med ljuset. Så oavsett hur mörk situation vi än befinner oss i så kan vi välja om vi ska misströsta och sjunka ner i någon slags förtvivlan eller om vi ska fästa vår blick på ljuset oavsett hur långt borta det kan verka. Jesajas ord insisterar på att det finns ett hopp, det finns ett ljus att ty sig till redan här och nu. Inför dig skall det glädja sig. Om vi försöker tänka oss in i folkets situation här som Jesaja skriver till. Om vi fruktar att även vi kommer bli invaderade, vad är det då man främst fruktar? Det är säkert flera saker, men för dem så tror jag att det var man fruktade att bli avfolkade. Man hade väldigt stark identitet i sitt folk. Man kanske fruktar att ens skörd kommer bli förstörd. Och man fruktar att man själv kommer bli ett byte i fiendernas händer. Allt detta det bemöter Jesaja och målar upp en bild där glädjen är total. Han målar upp en bild där folket är talrikt, inte avfolkat. Där folket gläds över en stor skörd istället för att gå hungrig. Också där man tar del av ett byte istället för att själv vara ett. Fokus här, det ligger inte på att just detta ska ske. Utan jämförelsen är i glädjen som uppstår vid sådana tillfällen. Så stor ska deras glädje bli i Guds närvaro. Så stor ska deras glädje bli i mötet med deras Messias. Vad fruktar du? Jag tror vi alla fruktar olika saker i våra liv. Men tror du att Gud kan ge dig glädje istället för den fruktan? Gud uppmuntrar oss här, eller uppmanar oss här att komma inför honom och låta honom förvandla våran fruktan till glädje. Det är troligtvis inget som händer bara med ett knäpp med fingrarna. Men Guds löften finns där för att vi ska våga sträcka oss mot dem. Och när Jesaja har sagt de här meningen så har han egentligen bara lagt grunden för det som han egentligen vill säga. Det som följer efter de här verserna, det blir på ett sätt så blir det förklaringen till hur de ska kunna se det här stora ljuset. Hur de ska kunna glädja sig så stort. Han skriver så här: du ska bryta sönder deras bördors ok liksom i Midjans tid. Om vi återgår till Assyrien så var deras härskare på den här tiden, de var kända för att sätta tunga ok på deras fångar. Det var något som de talade väldigt gärna om och glatt. Så det löfte Jesaja förmedlar, det blir väldigt talande. Och Jesaja gör också kopplingen till Midjan. Vissa översättningar skriver den dag då Midjan besegrades. Och den dagen det var på Gideons tid. Och känner man till berättelsen om Gideon, så vet man att det stora i den berättelsen, det är hur Gud använde sig av sitt folk och gav dem en seger som var mot alla odds. Och det blev, i den situationen blev det väldigt tydligt att det var just Gud som gav dem segern. Och när vi då får in Jesus i det här sammanhanget, så dels säger Jesus att mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Men han visar också gång på gång att Gud fortfarande är kapabel att genomföra saker som är mot alla odds. Och jag tror det kan finnas mycket i våra liv som tynger oss, som kan verka vinna mot oss trots alla våra ansträngningar. Men Gud kan göra det möjligt för dig som verkar omöjligt. Samtidigt så lever vi i en trasig värld som ger trasiga konsekvenser. Men Guds löfte pekar här också på den fullkomning som en dag ska ske då hans rike blir fullständigt. Och skon som krigaren bar i stridslarmet, allt sådant ska förtäras av eld. Jesaja, han fortsätter med att poängtera att hur krigsmaterial ska förstöras. I Guds kommande rike så ska krig aldrig vara lösningen för att få slut på förtryck. Kopplingen finns fortfarande till Gideon i den här versen. För det som också var speciellt med den striden som Gideon utkämpade, hur han vann sin seger, det var ju, han gjorde det utan att bruka vapen. Det var ju en trumpet och en fackla och någonting mer, tror jag. Och detta rimmar ju om något väldigt väl med Jesus. Jesus, ljuset som lyser i mörkret. Ljuset som mörkret inte har övervunnit och inte kan övervinna. Den som är uppmärksam har märkt att vi har gått igenom texten lite vers för vers. Och nu kommer vi till själva höjdpunkten, skulle man kunna säga. Själva klimax på hela sammanhanget. Han skriver så här: ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Hur vackra är inte de orden? Det som för judarna blev löftet om en kommande messias, det blir idag för oss en klippa att luta oss mot. För den här sonen växte upp och sonen var messias. Sonen var Gud. Och när Gud här visade sig på sitt allra tydligaste sätt genom Jesus, så visade han sig vara precis så här. Han var underbar i råd. Han var väldig Gud. Han var evig fader och fridsfurste. Går man till Israels grannländer på den här tiden, så var det vanligt att härskare av olika slag, de fick storslagna namn när de kröntes till kung. Men det här var inget som var vanligt i Israel. Så det blir tydligt här att det är något väldigt speciellt med det här barnet. Det är något kungligt över detta barn. Han är underbar i råd. De råd som Jesus ger, det är en vishet som inga människor kan ge. När vi inte kan lösa saker och ting, när vi inte kan hitta en utväg, så kan han det. Det var någon som skrev att de ord som här är översatta till underbar i råd, det är det närmsta det hebreiskan kommer till det ord vi har för övernaturlig. Men det som för oss kan verka övernaturligt, det är för Gud fullt naturlig. Jesus är väldig Gud. Han är mäktig Gud. Messias var inte vem som helst som de väntade på. Det var ingen kung i vanlig bemärkelse. Utan han var Gud. Han är Gud. Och som Gud vill han möta dig och mig med allt vad det för med sig. Han är evig fader. Det var också vanligt på den här tiden att kungar brukade ge sig själva en titel som fader över sitt folk. Men det var ett faderskap som var tidsbegränsat. Jesus är vår far för evigt. Han är vår far och vi är hans barn. När vi fick våran son Arvid, 5 år sedan nu, så blev de här orden så mycket starkare för mig. Att man kan älska någon så mycket redan innan man hade träffat honom. När han låg i Johannas mage så kände jag redan då sån kärlek till detta barn. Och det var en ganska häftig känsla. Och än mer svindlande blev det när jag upplevde hur Gud sa: så där känner jag för dig. Så känner Gud för dig. Han är fridsfurste. Frid och fred, det är samma ord i hebreiskan. Och ibland så står det också här fredsfurste. Men det är nog... det är lite troligare att det ska stå fridsfurste med min begränsade hebreiska kunskap. Men i sammanhanget så har det talats om krig. Och det blir en väldigt passande titel att ha sist av dessa. Det blir på ett sätt kulmen av allting. Jesaja har återkommande talat om hoppet om fred. Något som folket drömde om och som denna kung skulle förverkliga. När han ska regera så medför det sig en helhet och ett välmående både för individer och för samhälle. Så ska herradömet bli stort och friden utan ände. Vi ser inte detta fullt ut ännu, men sonen är född, riket är befäst och tillgängligt. Och Jesus, han utmanar oss att söka honom, söka hans underbara råd. Jesus utmanar oss att böja oss under hans väldiga makt. Att se att det är han som är Gud och han som är värd all ära. Och Jesus, han utmanar oss att acceptera hans faderskap, att ta emot den kärlek som han vill ge oss. Och Jesus utmanar oss också att fylla våra liv med Guds rikes perspektiv. För vårt bästa, men också för vår medmänniskas bästa och för vår världs bästa. Och det tänker jag, det är grunden till detta julbudskap, till julevangeliet. Det glada budskapet om julen. Ska vi be tillsammans? Fader, jag tackar dig att du är vår fridsfurste, du är vår fredsfurste, du är underbar i råd och du är allt detta, Herre. Och vi tackar dig för att du i detta vill möta oss, Herre. Du vill möta oss som församling och du vill möta oss som individer. Tack för att du vill välsigna oss och låta oss få fyllas av ditt ljus för att låta ditt ljus få lysa över våran omgivning, Herre, och den värld vi befinner oss i. Att be att du ska möta var och en som är här idag med just dessa hoppfulla ord. Amen.